är född i det här huset till och med.
I detta hus?
I detta hus, ja. Och i det huset är det bara två människor som är födda. Det var min faster som var född 1906 och jag 1944.
Och ditt namn är alltså Lars Lilja?
Lars Gustav Lilja, jag döpt till tilltalas Lars Lilja.
Ja. Och vilket år var det som?
1944, första maj.
Ja, ja. Och nu sitter vi i det huset alltså.
Ja.
Och du bor här med din fru Anita,
ja,
då?
Ja. Och huset är flyttat hit till den här platsen 1906. Det var ju så här att min pappa, han jobbar ju med väldigt många olika saker. Så det var, de hade ju ett litet lantbruk det här. De hade ju alltså då några kor och någon gris och någon häst och så. Men det räckte ju inte att försörja sig när man kom in på 40-talet, slutet av 40-talet, utan då tog han ju de jobb som fanns. Han var överallt och jobba. Och en liten sån här kul grej som man kan berätta. Pappa högg ju i skogen åt kassör Hellman. Och då visade det sig att då var de någonstans på Hellmans marker. Och då tänkte pappa, jag går väl in till kassörerna och hämtar min avlöning som jag ska ha då. Och då visade det sig att han skulle ha ett antal kronor och så 97 öre skulle han ha. Och då så frågade kassör Hellman så här, har Lilja 3 öre? Nej, sa pappa, jag har inte ens en portmonnä. Då får Lilja 3 öre av mig. Sen kompenserar ju Ingrid Hellman mig, för hon var en av de bästa kunder jag hade när jag sålde jultidningar.
Hur visar hon det?
Ja, dels så hon väl talade väl vänligt till mig och liksom tyckte jag positivt att jag kom dit. Och då gick det till som man var ju dit 2 gånger. Först tog man ju upp beställning och sen levererar man ju då tidningen. Eller de böcker och sådant som köpte, så att säga.
Hur gjorde folk i allmänhet? Var det vanligt att man köpte? Eller
ja,
fick det var nästan...
Det var väldigt få ställen som tackade, inte ville köpa, ja, så att säga.
Det var ju en av lyxen, som man, den lyx man kunde kosta på sig under jultid, ja, till exempel.
Och sen var det ju, det var ju ett växte upp i Västervåla, här i våra bygden på 50-talet. Det var ju helt enkelt så att det var ju en sammanhållning. Ibland är man nästan ledsen att man inte har de här adresserna kvar som de samlade kronor och pengar när folk fyllde år. Det var ju liksom, och då var det så här att det var 2 personer som inte behövde lägga några pengar när de samlade. Och det var Mats Erikssons mamma Margareta, för hon var så duktig att texta. Så hon gjorde adressböcker. Och sen Mats Källstigs mamma Ebba, hon stod också till tjänst och gjorde de här, vad heter det, gåvopärmar och sånt. Ja. Vad kan man kalla adresserna då?
Ja. Jag samlade ihop namn.
Ja, ja, det stod Klara och Fontin Jansson och det stod alla möjliga. Och det kunde man ju se både när min pappa och mamma dog, att det var ju väldigt många som liksom, ja, hade skänkt blommor eller gåvor och sådär till olika saker. Sen var det ju på det här sättet, det var ju alltså, jag kan så säga att det var lite kategorier, för att det var på julkalas, det var man ju också då när det var dags för det, att då var det ju liksom olika, det var ju alltid samma människor som var med, så att säga, så att det var nog lite sådär att det var lite grupperingar.
Vilka som umgicks med varandra,
ja,
vilka, ja, som hörde ihop lite.
Ja, så det var nog grupperingar lite grann. Och, men jag tror inte det var någon som stötte sig på det, utan jag tror att alla accepterade, för att det är ju inte så skojigt att om man inte har närliggande intressen, så är det svårt att umgås, så att säga, om man har väldigt avvikande.
Vilken grupp tillhörde dina föräldrar då?
Ja, alltså om vi säger de här som var med här i den här grupperingen. Det var ju ingen präst och ingen skollärare, kan jag väl säga, så att säga. Utan det var väl ett mellanskikt. Alltså, de flesta var väl, ägde väl sina hus, så att säga. Och lantbrukare. Och det var ju...
Småbrukare
egen, ja.
Som ägde sin, ja, mark och, ja, sin ko och sådär. Så det var inte de här utbildade eller rika.
Nej,
men det var inte heller... egendomslösa.
Nej, det var det ju inte. Det var alltså ett mellanskikt då som säger, som man skulle kunna tänka sig att ja. Ja, det är svårt att säga, men det var ju som sagt inga präster och inga förvaltare och liknande som var med, utan det var inga tjänstemän var det ju heller.
Nu var det väl inte så jättemånga sådana. Det var väl nere på bruket och
ja, på bruket,
på stationen och så. Men innan vi lämnar det här med din barndom här,
ja.
Hur var du som grabb? Var du glad eller?
Jag tror att jag var två Larsar. Jag tror att dels jag var en väldigt ensam Lars som pratade mycket för sig själv och liksom jag levde här då utan. Sen när jag var ute bland, ja, liksom sålde jultidningar, då var jag nog rätt så tuff och kunde gå på och ta för mig.
Och vara socialt utåt?
Ja, socialt utåt, det tror jag alltid har varit så att säga.
Men det bara fanns som en möjlighet? Alltså det bara kom naturligt? Att
ja, jag tycker att, och jag måste ju säga det, att jag gick ju i B-skola här i Sörbyskola, årskurs 1 och årskurs 2. Och Ebba Thorén, hon var ju då en fantastisk pedagog. Det förstod jag att hon var pedagog. Det visste jag inte förrän när jag gick där, för att hon var väldigt bra som lärare. Då tog hand om oss. Och det var ju enkelt för henne, för det var ju B-skola. Jag tror det var två stycken som gick i årskurs 2 när jag gick i årskurs 1. Så det var ju väldigt små grupper. Lätt. Och sen var det ju Sixten Thorén, hennes make. Han hade ju 3 och 4. Och jag står för att det var en jävla tyrann alltså. För jag kom hem från skolan massor med gånger. Mamma sa, varför gråter du för? Så jag, ja, var det, nej, men magisterna var det så elak, och så säger han namnet på den och den eleven. Och det var ju så att om man hade problem och inte var begåvad så att Thorén accepterade, då var han jävligt elak mot eleverna så att säga.
Och du var en som blev utsatt?
Nej. Jag blev aldrig utsatt. Jag grät för att han hade varit elak mot andra.
Jaha. Du tyckte det var så jävligt illa, alltså han var
så jag tyckte att man skulle inte göra så. Nej, mot mig tog han bara göra en gång, och det var egentligen klumpigt av mig, för att då skulle vi ut i trädgården och skrapa äppelträd. Och då visade det sig att då var det en brant trapp upp på slöjdsalen i Sörbyskolan, fortfarande brant och finns kvar. Och där sprang vi upp och vi sprang ner, och jag var försiktig general, så jag sprang sist. Och de andra, de hann ta stora fina träd som var stora grenar på. Jag försökte klättra upp, och då bröt jag ju av en gren, för jag var ju stor och tung även på den tiden. Och då fick Thorén, jag vet inte vilken tjej som skvallrade, men då kom Thorén och så bar han mig in i klassrummet i örat. Och så fick jag sitta inne och räkna tillsammans med flickorna. Så det glömmer jag ju aldrig liksom.
Det var det värsta han kunde hitta på.
Att sitta inne och räkna med flickor, det förstår inte du hur det var.
Men då måste du varit rätt klipsk och vaken kille då, som klarade det här att motsvara. Alltså jag tänker att kunde man inte läxa?
Jag var ju över hans nivå så att säga, där gränsen gick då för att han skulle slå i vet.
Hur var det här mellan eleverna? Mobbning?
Ja, vi mobbas ju aldrig, utan vi retades ju. Alltså ordet mobbning, det
nej, det är ju ett modernt ord, alltså, men det är väl ungefär.
Alltså, jag är övertygad om att alla tider så har ungar retas och sånt här. Men jag säger att jag tycker inte att jag var utsatt, och jag tror inte jag retade någon heller. Utan jag var lite diplomatisk och höll mig kanske lite halvfekt undan så att säga.
Hade du någon kompis eller en vän, nära vän i den här skolan?
Ja, jag tycker vi var vänner allihopa. Mats Eriksson var väl den som jag var tätast med. Och det var ju mycket via familjen. För vi bröt ju julklappar och såna här saker på 50-talet. Så att, och umgicks mycket. Så att det var Mats Eriksson då. Och alla var ju hyggliga, som man säger. Så att det var ju inga, jag känner inte några problem där.
Ja. Ska vi
det är en sak till som jag kan berätta för. Det var ju så här att när vi gick i skolan då, så 54, då brann ju Sörbyhandel ner här uppe i Västerbålan.
Just det.
Alltså, vi åker Söderqvist och nu åker söderut, så är det ju ett gult mexitegelhus i en plan. På den grunden, som det var alltså, och Sen finns det ju en utbyggnad, en uteplats där eller vad det är för någonting. Ända fram dit gick ju Sörbyhandel så att säga. Och mamma och pappa, jag vet inte om pappa var hemma, det var han väl antagligen inte, men mamma och jag, vi hörde ju på radion och på nyheterna att Sörbyhandel hade brunnit brand. Så vi gick ut och tittade här. Då var det en granhäck här, vi såg ju rökpelaren.
Ja, ja.
Och så gick jag och tittade och så gick man till skolan och spänd och liksom skulle se hur det där såg ut och man gick in i skolsalen. Men då var läraren så generös då, så vi fick gå ut och stå och titta på släktingsarbetet. Och när vi står där så kommer det en dam, en ung flicka som, nu förstår jag att hon var med barn. Det förstod jag nog inte då. Men hon blev hemmotad av en äldre kvinna som kom. För att var man med barn, då fick man minsann inte stå och titta på bränder.
Då fick de eldsmärket, barnen. De här röda flammorna som man kan se en del av.
Jaha.
Och det var för att de hade tittat på bränder.
Ja, så att säga.
Hörrni, mitt förslag är att nu har vi suttit snart en timme. Ska vi ta lite kaffe och fortsätta prata?
Tycker jag. Ja. Jag skulle ha sagt varsågod. Ja. Varsågod.
Tack.